telegrambud innebär att man måste. Ett telegrambud har ingen rätt eller möjlighet att ändra på innehållet i telegrammet som det har fått till ansvar, eller hon eller han har fått till ansvar att överlämna. Utan telegrambudets uppgift är bara att överlämna telegrammet eller budskapet, även om nyheterna eller meddelandet i detsamma inte skulle vara av så önskvärd karaktär och inte alltid innebär goda nyheter. Men telegrambudet har ingen rättighet att själv välja eller att själv ändra på innehållet. Och idag så står jag inför uppgiften att förmedla ett budskap som mänskligt sett är ganska obehagligt, men som från Guds sida ändå är en nödvändig del i evangeliet. Det är något av predikokallets svåraste uppgifter att när vi i trohet till Guds ord måste förkunna sanningar som vi vet står i bjär kontrast till vad människor önskar att få höra. Men en sann budbärare får inte ändra på budskapet. Han har fått det av Gud och han måste förmedla det som sådant. Hans uppgift är endast att troget överlämna det telegram som han har fått, oavsett dess innehåll och oavsett mottagarnas eventuella attityd till detsamma. I den stund som jag börjar famla med Guds ord och med Guds budskap efter mitt eget tyckande, i den stunden så upphör jag att vara en Jesu Kristi tjänare. I den stunden är jag inte längre en Guds profet eller talesman, utan jag är min egen tjänare som endast är ute efter människors gunst. Men Gud förbjuder att så blir fallet. Romarbrevet 1 håller vi på med. Och det första kapitlet är lika som en stor rättssal, till vilken åklagaren Paulus kommer med sin portfölj full av bevismaterial och lägger fram allt detta för juryn eller romarbrevets läsare för att övertyga oss om mänsklighetens tillstånd utan Gud. Han börjar med att introducera evangeliet för oss. Vi såg förra gången evangeliets ursprung, Gud själv, evangeliets innehåll, Jesus Kristus, evangeliets mål, att upprätta trons lydnad bland alla folk, evangeliets kraft. Dess natur är att det är en kraftig frälsning för var och en som tror. Ty, vers 17, evangeliet uppenbarar Guds rättfärdighet. Gud visar sin rättfärdighet i frälsningen. När han upprättar en fallen syndare, när denne syndare blott tror på Kristi förtjänster, så bevisar Gud därmed att han är rättfärdig. Låt mig läsa ett citat från Luther som kämpade med just den här frågan och inte minst Romarbrevet, som ni vet. Och när han höll sina föreläsningar över Romarbrevet i Wittenbergs universitet vintern 1515-1516 så skrev han följande efter det att han har fått klarhet om vad Guds rättfärdighet innebar. Han säger: jag hade en innerlig längtan att förstå Paulus brev till romarna, och ingenting stod i vägen utom detta enda uttryck, Guds rättfärdighet. Jag förstod det som den rättfärdighet var med Gud är rättfärdig och handlar rättfärdigt när han straffar de orättfärdiga. Dag och natt funderade jag tills jag fattade sanningen att Guds rättfärdighet är den rättfärdighet varmed han av nåd och idel nåd rättfärdiggör oss genom tro. Efter detta kände jag att jag var på nytt född och att jag hade gått igenom den öppna dörren in i paradiset. Bibeln fick en ny betydelse genom att då Guds rättfärdighet tidigare hade fyllt mig med hat, nu blev osägligt ljust och fyllde mig med desto större kärlek. Detta ställe hos Paulus blev för mig en port till himmelen. Det är Guds rättfärdighet, och det är den som evangeliet uppenbarar, och det är den som vi ska tala om genom Romarbrevet. Guds rättfärdighet är alltså hans rättfärdiga sätt att försona orättfärdiga syndare blott av tro och idel nåd. Gud låter det ske, som det står i vers 17, av tro till tro. Det har alltså ingen grund i mänskligt merittänkande eller gärningar. Det börjar i tro och det fortsätter i tro och det slutar i tro. Frälsningen mottages, initieras genom tro. Rättfärdiggörelsen tillräknas mig genom tro. Och så fortsätter det till tro. Också i helgelseprocessen sker det genom tro. Det är genom tro och det är till tro. Och är det av bara tro som det sker, då är det av bara nåd. Guds rättfärdighet tas emot av tro och fortsätter att tillämpas genom tro. Det är tro från början till slut, därför att det är nåd från början till slut. Vers 16-17 visar att vi står i ett behov av rättfärdighet. Evangeliet uppenbara Guds rättfärdighet, någonting som vi alltså inte ägde i oss själva och inte själva kunde producera. Evangeliet har ingenting att ge den människa som inte är villig att erkänna sig själv som en syndare och stående i en behovsställning till Gud. Ingenting att ge. Vers 18-32. Där tar Paulus fram sin portfölj och lägger upp bevisen på bordet för människans behov av Guds rättfärdighet, till hon saknar den. Paulus visar på att nödvändigheten för evangeliets och nådens skönhet är att vi också, att vi förstår det, är att vi också först förstår syndens vedervärdighet. Så han börjar med att klargöra syndens verklighet och vedervärdighet, för att likasom därefter visa på nåden, och nåden desto skönare ska kunna skina emot oss. Precis som när man går förbi ett skyltfönster hos en juvelhandlare eller guldsmed eller vad det heter. Har du tänkt på att det alltid ligger en mörk svart sammetsduk i fönstret? Och ovanpå denna mörka svarta sammetsduk har man placerat ringarna, guldet och silvret och diamanterna och stenarna. Och den mörka bakgrunden får dessa juveler att blixtra fram i sin skönhet på ett mycket tydligare sätt än det skulle ha gjort emot en ljus yta. Och någonting av detta tror jag är Paulus mening när han först ger oss den mörka sidan av verklighetens tillstånd, för att sedan kunna peka på strålglansen i nådens evangelium. Storheten i Guds nåd kan endast förstå mot bakgrunden av en rätt insikt om syndens verklighet och dom och vedervärdighet. Därför börjar Paulus med att påvisa det här, och i första kapitlet nu visar han, ja, ända in i det tredje kapitlet, på det universella behovet av rättfärdighet. Han visar på hela världens och mänsklighetens tillstånd och sammanfattar det i tredje kapitlets 19 vers, när han säger att Gud har i vers 19, att vad lagen talar, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska bliva tillstoppad och hela världen står med skuld inför Gud. Hela världen i skuld inför Gud. Vad gäller rättfärdighetsfrågan så har det i mänskligheten skett ett totalt sammanbrott. Ett totalt sammanbrott. Både vad gäller hedningar och vad gäller Guds utkorade folk, judarna. Och det är det han nu ska visa på. Och han börjar med att tala om mänskligheten i stort, för att sedan i andra kapitlet fokusera på på judarnas situation. Men båda är inför Gud stående med skuld. Först påvisar Paulus alltså hedningarnas skuld, det vill säga det som inte hade den skrivna uppenbarelsen står ändå i ett skuldförhållande till Gud och behöver en rättfärdighet. Vi frågar ibland, hur går det för hedningarna då som ingenting vet? Den frågan är inte rätt ställd, för det är inte rätt att säga att hedningarna ingenting vet. Paulus går nu in och visar att hedningarna faktiskt vet en hel del, och därför är det utan ursäkt när de trots sin kunskap har förkastat Gud. Vi behöver nådens evangelium, står det i 18 versen, därför att Guds vrede uppenbarar sig från himmelen över all ogudaktighet och all orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Guds vrede reagerar vi naturligtvis negativt inför, men det betyder inte att Gud på något sätt manifesterar ett dåligt humör eller bristande självkontroll. Det är inte fråga om någon irrationellt vredesutbrott ifrån Guds sida. Det är inte frågan om en sinnesrörelse på grund av sårad stolthet eller dåligt temperament. Utan här använder sig Paulus av ett antropomorfiskt språk, det vill säga han beskriver Guds reaktion i mänskliga termer. Men Guds vrede är inte jämförbar med mänsklig vrede. Möjligen snuddar den vid den ibland när vi har en liknande känsla av indignation inför berättelser om till exempel barnmisshandel och andra oförrätter som vi ser begås runt omkring oss. Vi fylls av en helig vrede eller indignation. Liksom så får det inte gå till. Det är någonting av detta som finns i Guds reaktion och attityd till synden. Guds vrede är domarens indignation över att rätten förtrampas. Den rätt som hans rättfärdighet kräver och som han själv har upprättat och fastställt ska vara normen för mänskligt liv och leverne. Det är mera en juridisk, rättslig vrede, inte en känslomässig. Och den vreden är en absolut nödvändighet och en nödvändig reaktion på befintlig moralisk ondska. Om Gud verkligen är god, så kan han samtidigt inte finna behag i ondskan. Gud hatar faktiskt synd. Om Gud inte på strängast möjliga sätt reagerade mot all ondska, så skulle han inte vara en moralisk fullkomlig Gud. Då skulle han vara likgiltig och inte rättfärdig och inte helig. Det ligger frestande nära i vår tid att försöka tona ner talet om Guds vrede. För vi lever i en tid som så oblygt hängett sig åt sådant som vi vet naturligtvis måste framkalla en rättfärdig och helig Guds misshag över oss. Vi tillbeder girighetens, materialismens, sexualitetens och självtillfredsställelsens gudar. Den kristna församlingen sjunger gärna sångerna om Guds kärlek, men vi har förvånande lite att säga om Guds dom. Och dock skall den komma, lika säkert som Guds rike skall komma. När vi beder i bönen, Fader vår, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, så innebär det också en Herrens dag av dom, då hans rättfärdighet skall uppenbaras och hans konkreta reaktion emot all ondska. Till och med den helige andes uppgift är, säger Jesus, att överbevisa världen, mänskligheten, om synd, om Guds krav på rättfärdighet, om dom under vilken man befinner sig så länge man följer försten över denna tidsålders väsen. Det är allvarligt. Olydnad mot skaparen har bestämda följder, för Gud är en rättvis domare. En rättvis domare. Han ska vedergälla var och en precis efter hans gärningar, varken mer eller mindre. Och mänskligheten, säger Paulus nu, har själv pådragit sig Guds dom. Jesus själv säger att detta är domen, att när ljuset hade kommit i världen, människorna dock älskade mörkret mer än ljuset. Och därför är vi under Guds dom. Under Guds dom redan nu. Innehållet i Guds vrede betyder att människan endast fått vad hon själv har valt. Det illustreras redan i syndafallets dag, i första Mosebok 3, när de hade brutit emot Guds förordning. Vad händer med Adam och Eva? De gömmer sig. De tar initiativet att lämna Gud och gömma sig för Gud. Och det sker alltså innan Gud förvisar dem ifrån Edens lustgård. Deras eget val att gömma sig för Gud föregår Guds förvisande av dem ifrån Edens lustgård. När människan gjorde sitt val, då prisgav Gud dem, står det tre gånger i de här verserna vi har framför oss. Det vill säga, han lät dem löpa linan ut. Han lät dem få uppbära konsekvenserna av sitt val. De fick själva uppleva vedervärdigheten i syndens val. Och där står vi idag. Därför uppenbaras Guds vrede i mänskligheten i vår tid. Vi kan se konsekvenserna av vårt val. Det är ohyggligt. Vi håller på att skörda vad vi har sått. Det står att Guds vrede uppenbarar sig över ogudaktighet, det vill säga respektlöshet mot Gud, att man har ersatt Gud med avgudar av alla former. Och tanken utvecklas i vers 21-23. Också över all orättfärdighet som innebar fördärv på det moraliska planet i de mellanmänskliga relationerna. Och det uppfyller samhället idag. Och det utvecklas i vers 24-31. Men utgångspunkten är denna. Människan har fått uppenbarelse av Gud. Människan har förkastat uppenbarelsen från Gud. Och som dom har hon fått löpa linan ut på sitt av eget val inslagna väg. Människan valde synden och Guds dom löd: varsågod, här är synden. Lagen om sådd och skörd. Vers 18. Det står att sanningen undertrycktes. Den förhindrades. Den kvävdes att komma till uttryck. Människan visste sanningen, men vägrade att låta den komma till tals med henne. Hon förteg den. Hon gav inte kärlek till sanningen rum, står det i andra Thessalonikerbrevet 2:10, så att hon kunde bli frälst. Hon föraktade Guds sanning. Att veta sanningen men undertrycka den. Människan hade alltså ett inre vittnesbörd om Gud. Hon var skapad till Guds avbild och hon kunde inte förneka sitt gudsmedvetande. Hennes eget gudsmedvetande korrelerade eller överensstämde också med hela universums vittnesbörd. Det finns en Gud. Det finns en Gud. Hur kunde hon veta sanningen? Jo, vers 19 förklarar. Vad man kan känna om Gud är nämligen uppenbart. Gud har uppenbarat det för den. Det är uppenbart ibland den. Ett inre vittnesbörd och ett yttre vittnesbörd. Och så går han vidare i vers 20 och beskriver det yttre vittnesbördet. Jag undrar ibland vad som Johannes menar när han i sitt första kapitlets fjärde vers skriver om ordet. Att i det var liv och livet var människornas, i allmänhet människornas ljus. Om man åsyftar ett allmänt inre vittnesbörd om att Gud finns. Gud finns. Jag kan inte förneka det, men jag vill förneka det. Människans attityd alltså. Men för övrigt så finns det yttre vittnesbördet. Och det är lika allmänt universellt. Det är rättvist fördelat. Till var människan än bor på denna jord så kan hon lyfta sin blick upp emot den klara stjärnhimlen och konstatera: det måste finnas en Gud. Någon som är större. Någon som är bakom allt detta. Vad säger skapelsen om Gud? Lägg märke till att från världens begynnelse har detta vittnesbörd funnits. Det vill säga, det har aldrig funnits en tid i mänsklighetens historia då Gud har lämnat sig själv utan vittnesbörd. Under alla tider har vittnesbördet funnits där, lika fantastiskt och talande till varje generation. Vad säger då skapelsen om Gud? Den uppenbarar hans osynliga väsen, det står det. Hans eviga makt, hans gudoms härlighet. Och det står att vi med hjälp av dessa som vi ser, den yttre skapelsen som vi ser, ska kunna förstå att Gud finns. Och något om hans egenskaper. På samma sätt som ett konstverk berättar för oss någonting om konstnärens osynliga tankar, så talar skapelsen om för oss någonting om Guds osynliga egenskaper. Hans allmakt till exempel. Han måste vara en oerhört mäktig Gud som kan forma ett sådant universum. Vem är det som mäter upp havens vatten i sin hand, säger Jesaja. Och märker ut himmelens vidd med sina spända fingrar. Vem mäter upp stoftet på jorden med ett tredingsmått? Vem väger bergen på en våg och höjderna på en viktskål? Vem kan utransaka Herrens ande? Och vem kan giva honom råd och undervisa honom? Skapelsen uppenbara Guds allmakt, Guds storhet och Guds vishet och Guds eviga natur. För en bergen blev och till, så är du och Gud. Det är ett klart tal. Om Gud finns, om det måste finnas ett första upphov, vilket vår logik säger oss att det måste finnas ett första upphov, så måste det vara av evig karaktär. Alltid har funnits. Oskapat liv. Och det är intressant att jag i det senaste numret av Time, som är en tidning som kommer ut över hela världen, man just tar upp det här intressanta ämnet i begynnelsen, Gud och vetenskapen, och konstaterar att vi i slutet av detta århundrade, efter att ha upplevt ett århundrade utav konflikt mellan vetenskap och religion, nu vetenskapsmän och teologer börjar närma sig igen. Ty, säger man, intimiteten mellan dessa båda grupper har börjat, eftersom det det visar sig finnas en överensstämmelse mellan religion och vetenskap när det gäller vissa fakta angående skapelsen av universum. Himmelens härskara tillbeder honom. Men den lilla människomasken på planeten jorden, ett litet dammkorn i universum, är ofta beredd att knyta sin näve mot höjden och säga: du finns inte, Gud. Och därmed så utropar hon sig själv att vara en dåre. Att låtsas som om Gud inte finns, när bevisen är så överväldigande. Med mikroskopets såväl som stjärnkikarens hjälp kan vårt öga följa skapelsens under, både i de minsta detaljerna av skapelsens uppbyggelsestenar, såväl som det oändliga, stora i solsystemens och galaxernas outtömliga rikedomar av himlakroppar. Nog är det ett tal som talar ett tydligt språk om en mäktig Gud. Allt i en så förunderlig ordning och komplexitet samtidigt, att vi egentligen står ordlösa av förundran och borde naturligtvis bara falla ner och tillbedja honom som är stor och högt lovad i evigheternas evighet, Gud vår skapare. Men vi kvävde den inre rösten. Vi kvävde rösten som sa: det här kan inte bara vara en slump. Den enda logiska förklaringen borde vara att utropa: vilken skapare, vilken Gud. Men om man ändå förkastar sanningen om Gud, så är man, säger Paulus, utan ursäkt. Utan ursäkt. Problemet är alltså inte brist på uppenbarelse eller kunskap, utan problemet är att vi har förkastat och undertryckt vad vi visste var sant. Om man tar vara på uppenbarelsen däremot, så har Gud lovat att ge mer uppenbarelse så att man kan lära känna Gud personligen. Och så sker ibland. Människor som reagerar på den allmänna uppenbarelsen delger också Gud mera specifik uppenbarelse och ger dem kanske till och med kunskap i den skrivna uppenbarelsen för att de ska kunna bli frälsta. Jag brukar berätta om den här avgudakonstnären som hade till arbete där nere i Afrikas inre djungler att snida till små avguda bilder och beläten, som sedan hans stamfränder köpte av honom och ställde i sin hydda och föll ner och tillbad. Men så började han tänka en dag: här står jag och med mina händer tillverkar små gudar som sedan mitt folk tillbeder. Men vem är det då som har gjort mina händer, som kan göra andra gudar? Den gud som har gjort mina händer, han måste ju vara större än de här gudarna som jag gör med mina händer. Han började alltså ge akt på skapelsens vittnesbörd. Och han fick ingen ro i sin själ. Han började gå runt och fråga: vet ni vem som har gjort människan? Vet ni vem som har skapat mina händer? Han frågade efter den gud som låg bakom hela mänsklighetens och skapelsen. Och det dröjde inte länge förrän han visades till kristna missionärer som förklarade för honom evangeliet om Guds son, och han genast var beredd att ta emot det. Det är för att det stämde med skapelsens vittnesbörd om vem Gud är. Och alla religioner ger uttryck för ett gudsmedvetande. Det finns det. Egentligen så tror de flesta människorna på den här jorden på en Gud. Det finns ingen jordevandrare som kan säga, säger Paulus: ja, men jag visste ingenting. Ingen är nollställd. Alla kan se stjärnhimlen, vad vi än bor. Det säger som Napoleon, som jag är en tänkande människa, en religiös människa vad jag förstår, att han är, hans skepp en gång låg ute på Medelhavet en mörk natt. Han gick på däck och hörde några officerare skoja och skämta om Guds existens. Att honom kan man väl inte tro på. Han stannade upp och sa: mina herrar, innan ni gör er av med Gud, så måste ni göra er av med det där, sa, och peka på den sprakande stjärnhimlen. Och det var inte så lätt. Och allt eftersom vetenskapen framskrider, så borde vår förundran och vår kärlek till Gud och vår tillbedjan av honom öka. För ju mer fantastiskt inser vi hur Gud har skapat och tänkt alltsammans. Vi borde prisa och tacka honom för vem han är. Men vet du vad det står? Fastän de hade lärt känna Gud, prisade och tackade de honom dock icke så som Gud, utan förföll till fåfängliga tankar. Och så blev deras oförståndiga hjärtan förmörkade. De hade lärt känna Gud, inte bara teoretisk kunskap alltså, utan erfarenhetsmässig kunskap. Och möjligen syftar Paulus på den tidiga mänskliga historien, när man hade erfarenhetsmässig kunskap ganska nära in på sig. Skapelsen, syndafallet, språkförbistringen. Gud hade handlat i deras egen historia, och man berättade traditionen från generation till generation. Man visste om en personlig Gud som hade handlat i deras egen historia. Men detta till trots ärade och tackade man honom inte som Gud. Man vägrade erkänna honom. Honom som har fått allt ifrån föll man inte ner och tackade och prisade. Och istället kom det skapade i skaparens plats. Och det befinner vi oss idag. Det står i vers 28 att de aktade det inte värt att ta vara på sin kunskap om Gud. De satte inget värde på att känna Gud. De vägrade tacka honom. Resultat: fåfängliga tankar. Att förkasta ljuset innebär att man väljer mörkret. Och det innebär att ens tankar blir fåfängliga, tomma, värdelösa, pervert resonemang, egensinnigt tänkande. Slutet blir sinnet förmörkat, oförståndiga hjärtan. Förmörkat gudledes, så att människan nu inte längre kan förstå Guds tankar. Hon är så förmörkad och så böjd till det jordiska att den nu fordras ett särskilt verk av den helige ande för att ruska om henne och få henne att höja sin blick mot levande Gud igen. Och ändå, mitt i sitt förmörkade tillstånd, vet du vad hon gör? Vers 22. Hon berömmer sig av att vara vis och förståndig. Och det bara ökar konstaterandet att hon är en dåre. Dårskapen blir så mycket större eftersom de i sitt handlande säger att de handlar vist när de lämnar Gud ur räkningen. De förtröstar på sitt förnuft, sin vetenskap så kallad. Och de aktivt ignorerar Gud, imiterar Gud, gör sig själva till Gud, ersätter Gud med skapade ting. Och Gud gör dem till dårar. Ty när de berömde sig av att vara visa, så blev de dårar i Guds ögon. Ännu mer. Och en utveckling skedde från monoteism till polyteism. Utveckling från tron på en Gud som var skapare av allt, till att böja sig ner och tillbedja många gudar, formade efter skapade varelser. Det står i vers 23. De bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet. Var inte det dåraktigt? De bytte bort den oförgängliga Gudens härlighet mot beläten som vore avbilder av förgängliga människor. Och sen gick det ännu lägre. Av fåglar, av fyrfota djur, ja till och med av krälande djur. Resultatet av deras förkastande: Gud prisgav dem. De hade alltså fått kunskapen om Gud uppenbarad, erfarenhetsmässigt kännedom om Gud, men allt detta förkastades. Och inte bara utan att betänka vad man gjorde, till det står i vers 32 att fastän de väl veta vad Gud har stadgat så som rätt, att nämligen det som så handlar förtjänar döden. De insåg sitt val, de utvärderade värdet av Guds kunskap, och sen förkastade man dem efter att ha insett följderna till och med av sitt förkastande. Och i sitt förkastande gjorde man följande: man berömde sig själv av att vara vis, högmod, Man började tillbedja och tjäna det skapade, slavar under det skapade, under materien. Där är vi idag. Man bytte bort Guds sanning mot lögn, och så lever en hel mänsklighet på en lögn idag. Man utvärderade kunskapen om Gud och övergav den senare. Det avslöjar faktiskt vår Guds frånvända natur. Människan hade valt synd, och Gud sa: varsågod då, löp linan ut. Guds svar: mer synd. När människan börjar tillbeda det skapade, så verkar det som att hon snart förfaller till den nivå som rör det enbart materiella. Hennes andliga liv och resning bryts samman. Och när hon tillbeder beläten och avbilder av skapade varelser, så sjunker hon snart ner till den nivå som är objektet för hennes tillbedjan. Ja, under den nivån. För en tillbedjare reser sig sällan över objektet för sin tillbedjan. Man blir lik den Gud man tillbeder. Precis som Israels barn, om vilka Gud säger när de vandrade i öknen och började följa efter en avgud som heter Baal Peor, som var en skändlighetsgud. Och när de tillbad honom, så började man snart bedriva otukt. Man blev lik, säger Hosea, den Gud som man följde. Det är endast en helig Gud, mina vänner, endast en helig Gud som kan uppfordra oss till helighet. Det är endast en rättfärdig Gud som kan upprätta och uppresa oss till rättfärdighet och ikläda oss rättfärdigt och ge oss den värdiga ställning som Gud hade tänkt om människan, sin avbild. Att tillbedja djur innebär att man snart faller till djurens nivå. Ja, det verkar som under djurens nivå, åtminstone från den beskrivning vi får i verserna som följer. För de handlingar som här beskrivs går inte ens att se hos djur. När människan lämnade Gud blev straffet att hon ohämmat fick fortsätta att vandra sin egen väg. Precis som det står om Israels barn också i psalm 81, vers 12-13. Men mitt folk ville ej höra min röst, och Israel var mig icke till viljes. Då lät jag dem gå i deras hjärtans hårdhet. De fingo vandra efter sina egna rådslag. Personligt ansvar. Gud talar här inte i första hand om individer, utan om mänskligheten i stort. Avgudadyrkan leder till moralisk korruption. Guds straff: de fick fritt lyda sina hjärtans begärelser, står det. Han prisgav dem till sina hjärtans begärelser, så att de bedrev orenhet. Vers 24. Och med varandra skändade sina kroppar. Nu kommer vi över på känslolivets förfall. Vi har berört förståndslivets förfall, det förmörkade förståndet. Resultat: orenhet med sin kropp. Kroppen som Gud hade skapat för människan att gå upprätt med och tillbedja Gud och låta den helige ande få vara ett tempel för. Den kroppen blev nu ett instrument för att endast söka egen tillfredsställelse. Känslolivet blev självtillvänt och inåtvänt. Och man älskade nu, istället för att älska Gud, älskade man att behaga sig själv istället för att behaga Gud. Den av Gud skapade människokroppen blir ett medel att endast tillfredsställa mina egna begär. Intet att förhärliga Gud med. Inte att vara ett tempel för den helige ande, utan som det står på ett annat ställe, att älska vällust för en Gud. Man söker plötsligt sin egen tillfredsställelse till varje pris och på vilket sätt som helst. Till och med på sådana sätt som var tvärt emot Guds syften med människokroppen och mot Guds syften med förhållandet mellan man och kvinna, vilket han nu tar upp. Och de grekiska orden i vers 26-27 är ord för man och kvinna som man vanligen inte använder, utan använder bara för att skilja mellan kön. Det skulle kunna översätta hone och hane. Det är nästan något djuriskt i den här beskrivningen alltså. Det ligger under den mänskliga värdighetens nivå. Människans beteende nu är ovärdigt deras bestämmelse såsom Guds avbilder. Såsom Guds syfte med dem som man och kvinna. Det är homosexualitet som beskrivs. Men låt mig säga, inte för att det är en synd över andra synder, utan bara därför att den så tydligt demonstrerar hur vilse vi kom, hur snett vi kom när vi valde att gå vår egen väg. Man med man och kvinna med kvinna. Det var inte alls så Gud hade mönstrat oss. Men syndens fördärv och upplevelsen av detta är en konsekvens av att vi håller på att löpa linan ut. Låt mig säga innan jag slutar, Bibelns syn på homosexualitet, och jag vill göra det med varsamhet, för jag vet att detta är ett fenomen som är mycket vanligt i vår tid, och skuldsatta människor lider utav tankar åt det hållet. Men Bibeln ser inte i första hand på homosexualitet som ett tillstånd, utan som en handling. Det är handlingen som Bibeln talar om. Och den handlingen, den kallar Bibeln för synd och ingenting annat. I samma bemärkelse som den kallar otukt för synd, som den kallar stöld för synd, som den kallar förtal för synd. Man har forskat mycket i homosexualitetens orsaker, men man har inte kunnat fastställa att det är medfött. Istället är det olyckliga omständigheter och uppväxtmiljön som på olika sätt kan göra vissa människor mer disponibla för ett sådant beteende. Men om det sedan leder till handling, så ställs människan ansvarig för ett sådant handlande, lika väl som en äktenskapsbrytare ställs ansvarig för sitt äktenskapsbrott. Det kan leda till felaktig sexuell inlärning och felaktig identifikation, som i sin tur kan bli en personlig livsstil som ofta leder till en tragedi. Med stor barmhärtighet måste vi ta oss an de homosexuella, lika väl som vi tar oss an människor som fallit på andra sätt. Men om vi inte definierar handlingen som synd, så finns det heller inget hopp. För om det är synd, så kan det förlåtas. Och det kan ske en upprättelse. Och det kan ske ett nytt sorts liv. Ett liv till seger, ett liv som behagar Gud. Vägen till seger är densamma för alla syndare. För dig och mig, vilket problem vi än har. Identifikationen med Kristus, i hans död och i hans uppståndelse. Den gamla människan korsfäst med Kristus. Den nya vandringen i den heliga ande. Vi kommer till det romabrevet. Segerns melodi. Bibeln riktar sig här inte mot individer. Den riktar sig mot en mänsklighet i stort. Som har sådana här kännetecken. Som visar att det har gått grundligt snett för oss. Ett av de vanligaste tecknen på en civilisations sönderfall har varit just det här formen av beteende. Det har man sagt om perserriket, om det grekiska väldet, men inte minst om romarriket. Självaste kejsar Nero hade en hel grupp ynglingar tillgängliga för att tillfredsställa sina behov. Poeter, konstnärer, det var på modet. De ansåg det inte värt att ta vara på Guds kunskap. Vers 28. Och därför så förföll man till detta beteende. När man lämnade sin andliga relation till Gud, så blev man istället identifierad med det skapade och med sin egen kropps önskningar och hjärtans begär, och man bara följde detsamma. Och vi hinner inte nu gå igenom den lista som står uppräknad i slutet av det här kapitlet, som är väldigt avslöjande var vi befinner oss. Men låt mig då avsluta med att rikta mig till dig personligen. Hur ska du få befrielse från Guds vrede? Hur ska du få befrielse från Guds misshag över ditt liv? Johannes 3:36 säger samma kapitel som säger ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son på det att var en som tror på honom ska inte förgås utan ha evigt liv. I den sista versen i det kapitlet står det: den som tror på sonen, han har evigt liv här och nu. Men den som inte hörsammar, inte lyder sonen, han ska icke få se livet, utan Guds vrede förbliver här och nu över honom i väntan på den dag då Guds rättfärdiga dom måste drabba dig. Hur ska du undkomma Guds dom? Hur är det med dig, min vän? Att undertrycka sanningen, det är att uppväcka Guds vrede. Hur många gånger har du hört Gud säga till dig sanningen om ditt liv, sanningen om vad du behöver? Men du har kvävt rösten och du har smitit ut igen och sysselsatt dig med det skapade för att om möjligt komma bort ifrån den påträngande, försiktiga stämman i ditt inre. Du har tystat Guds röst många gånger. Vet du vad du måste göra för att gå förlorad? Ingenting. Bara fortsätta som du gör. Du är redan nu under Guds dom. Men att omfatta sanningen, det innebär att man tillägnar sig Guds nåd och Guds rättfärdighet. Att omfatta sanningen innebär att du erkänner ditt eländiga tillstånd. Låt stoltheten ge vika. Kapitulera för Guds sanning och ta emot hans nåd. Ta emot hans nåd. Det finns ingen annan utväg. Min vän, om redan skapelsens vittnesbörd borde få varje människa på fall och att erkänna Gud, att på knäfall erkänna Gud: du är värd allt lov, allt ära och allt pris. Du är värd att vara herre över mitt liv. Hur mycket skulle då inte den kunskap som du har fått dessutöver om frälsningens väg innebära att du borde handla? Du borde handla. Du borde göra någonting idag. Du borde falla ner och tillbedja honom som vill äga ditt hjärta, som vill frälsa din själ. Hur kan du respondera på ett annat sätt när han erbjuder dig sin nåd, bevisen på bordet, Guds erbjudande dessutom? Vill du inte falla ner för honom idag? Ge sanningen rum. Ge Kristus rum. Ty hans blod är försoningen för all din synd. Vad det än är. Hans blod är försoning. Renad från all synd. Gud är faktiskt trofast och rättfärdig så att han förlåter oss när vi bekänner. Det finns ett blod som kan rena från all synd. Låt oss bli stilla i bön just nu. Gud, innan jag beder så vill jag att du själv blir stilla och låter Gud utransaka dig. Var ärlig. Är du på Guds väg? Har du låtit Gud få sanningen fram med dig? Eller har du smitit gång på gång? I feghet gömt dig, i stolthet rest dig. Tänk om du skulle kapitulera idag. Han älskar dig. Han har gjort allt för att du ska kunna se in i hans heliga, rena ansikte och le. Allt kan bli rent i ditt liv. Allt behöver faktiskt bli rent. När jag nu beder så inbjuder jag dig att bedja i den bön. Ärligt och uppriktigt. Fader, det var inte lätt att höra den här mörka diagnosen av mänsklighetens tillstånd. Vi erkänner att vi ogärna lyssnar till orden. Det är nyheter som inte behagar oss, men nödvändiga för att nåden ska få sin plats. Och Gud, nu ber jag för den människa som finns i det här rummet, som har reagerat våldsamt kanske på det jag har sagt. O Gud, att hon inte skulle se det som människoord, utan som ditt nödvändiga ord för att väcka människan i sitt syndiga tillstånd. Men att inte mörkret skymmer ljuset,
om din nåd. Just nu så ber jag att någon här öppnar sitt hjärta för dig. Just nu säger jag, Herre, jag behöver dig. Jag har länge undertryckt sanningen. Jag har tystat rösten i mitt hjärta. Men nu säger jag ja till dig. Och jag öppnar mig för dig. Kom in i mitt liv, Herre Jesus. Rena mig från all synd. Tack att du gör det just nu. Tack för under som sker, Gud. Tack för den renande floden som väller fram mitt i församlingen just nu. Syndare upprättas, förlåtes och ikläddes Kristi rena rättfärdighet. Amen.